Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 66 av Game of Stocks. Börspodden som inte är sponsrad av grillkor eller kalsonger.
Åh, you went there. Nu bara börja direkt där.
Mm. Ja, det är inte första gången vi har kört den. Men...
Nej, det är inte. Nej.
Men du, vi kan ju prata om vilka vi faktiskt är sponsrade av då.
Yes, vi är ju såklart sponsrade av ett Börsdata, den underbara tjänsten som sparar oss tid och då egentligen pengar. Och jag skulle säga att det är investerarens bästa värdeinvestering, för det ger oss värde när man använder
sparar tid, pengar, huvudvärk, kan till och med spara kanske förhållanden och allting. Så att man inte gräver ner sig i rapporter för länge och har lite tid över till sin sambo och kan kanske förbereda någon liten rätt och sätta på något mysigt på Netflix och massera hennes fötter eller sådär.
Aha, så det är det här du gör nu eller?
Nej, jag ser vad man kan göra.
Jag bara tänkte ifall det var liksom tips från coachen, men det tror jag inte.
Jag lever sällan som jag lär.
Ja, det vet vi. Och sen har vi den andra sponsorn, eller mer samarbetspartner, Valuation Masterclass. Den här utbildningen som jag säger är en kondensering av det viktiga man lär sig på en kandidat i finansomvärdering. Hur man lite lätt om redovisning för att förstå hur balans och resultat och kassaflödesanalysen fungerar i ett bolag.
Precis, ett av de viktigaste verktygen inom finans är att kunna göra en kassaflödesanalys och värderingar. Speciellt i en marknad som vi har nu, där ett lådbilsföretag har ett värde på 160 miljarder kronor. Så det är viktigt att värdera bolagen också och se att de faktiskt kan tjäna pengar och vad de framtida kassaflödena är värda idag. Och du får det här och du får det till rabatterat pris.
Yes, du får det för 99 kronor nu ända fram tills den 4 oktober.
Vänta, $99.
$99 såklart. Oj, det här blir mycket billigt.
Ja, jag vet att du visste att du sa fel, men jag tänkte bara vara övertydlig för lyssnarna.
Ja, det är bra att du gör det.
Men vad sa du? $99 fram till 4 oktober och sen blir $149 tills vidare kan vi säga.
Exakt, det blir det.
Och ordinarie pris är $200. Och både jag och Dogge har gått den här. Och om ni vill veta mer så kan ni gå in på Valuation Masterclass och läsa mer. Eller så går ni in på gameofstocks.nu och så läser ni mer. Om ni klickar på toppen där, Valuation Masterclass, då har ni i princip två skrivna recensioner med Dogge och länk till hur man får rabatten och så vidare.
Yes. Sen har vi ingen sponsor, men lite rolig grej.
Exakt. För det är, vi sponsrar oss själva lite.
Ja, eller vi låter er kanske sponsra oss. Om man säger så, mer direkt.
Precis, för att vi lägger ner mycket tid på det här och vi har en liten omsättning och sådär, så att vi går absolut inte back på det som kanske vissa poddar gör och sådär, men vi klarar oss. Men vi gör ju det här för att vi tycker det är kul. Men om ni känner att ni får ut väldigt mycket av det vi gör och faktiskt att ni känner från botten av ert hjärta att ni skulle vilja ge någonting tillbaka, då tycker vi har funderat på Patreon hit och dit, och vi tycker att det är ett tråkigt sätt att egentligen be om pengar på. Det är liksom bara en allmosa på något sätt.
Och sen blir det lite problematiskt också i och med att vi gör väldigt ingående analyser på bolag. Då kan man börja säga att det är rådgivning och man ser att man inte får någon annan sorts ersättning för det, liksom, att ni bara ger en allmosa som Danne säger. Därför vill vi heller inte gå in i Patreon, för då måste vi också göra någonting nytt om vi gör något reklam, någonting, men vi känner att vi vill inte lägga ner så mycket mer tid på sånt, utan vi gör någonting roligt istället.
Precis, och därför tänker vi att istället för att vi ska ha någon sorts Patreon, men om ni då vill ge tillbaka på något sätt, så kan ni då köpa vår merch. Så vi har skapat en shop då på hemsidan gameofstocks.nu där vi har lite produkter med olika tryck. Vi har t-shirtar, luvtröjor, kaffemuggar till en början, och ni kan önska fler produkter. Men kan vi passa på att köpa klassiska produkter såsom Buy the Fucking Dip-muggen eller Stonks Only Go Up-tröjan.
Yes, så vi tror inte att ni kanske bara vill ha våran logga på er, utan vi har hittat på lite roliga citat vi har sagt och andra saker som vi kanske skulle kunna tänka oss på våra t-shirts. Även så har vi gått ihop med vår underbara sponsor Börsdata, så att ni har muggar och t-shirtar där det står Eat, Sleep, Börsdata and Repeat och så vidare och så vidare. Så att...
Precis. Så att vi har en del roliga tryck, en del bara med våran logga på, en del med Börsdata. Som sagt, vem vill inte vara kung på tradingdesken och ha en t-shirt där det står certifierad bussmäklare?
Oj, oj, oj. Nu kommer vi få alla efter oss. Men det är i alla fall vi har gjort. Vi ska köpa in våra tröjor till nästa vecka. Och vi hoppas, om ni tycker att de är roliga, så... Antingen kan ni dela att de finns eller så kan ni köpa hem en också.
Ja, min personliga favorit är faktiskt muggarna. Och Eat, Sleep, Börsdata, Repeat-muggen tycker jag är jättesnygg.
Den är grymt snygg. Det ska bli kul att se hur många som gillar.
Sen har vi ett påskägg, en Göran Greider t-shirt också. Den är jätterolig. med hans tweet, en dag faller alla börser för att aldrig resa sig igen.
Ja, så alla bäsar där ute, permabjörnar kan ta och köpa en sån.
Det tycker jag.
Yes.
Men... Så egentligen gameofstocks.nu, sen klickar ni på shop och sen... Kan ni scrolla igen, det är ganska många produkter. Vi har gjort ganska mycket stort urval så för att ha lite kombinationer med motiv, färger och produkter. Men det går faktiskt att trycka på personalize högst upp i mitten i shoppen där. Där kan man faktiskt skräddarsy egna produkter. Så om vi inte har gjort en produkt så kan man välja ett eget motiv och sätta det på någon produkt. Mm.
Jag ska till exempel göra en träningsjacka och sätta på ryggen Game of Stocks. Så det blir kul.
Yes, men det här är ju faktiskt ett analysavsnitt. Vi ska ju först säga att det kommer finnas en pdf till det här.
Ja, vi börjar med det. Vi ser att det finns en pdf på hemsidan. Så kommer att gå och ladda ner. Så att den kan alla titta på.
Ja, så det, med det sagt så är det din analys helt enkelt. Så var...
Och vi har ju glömt att säga några saker. Det är att vi spelar in det här den 15 september och jag som pratar nu är Investorcus, Douglas.
Jag som pratar är Danne.
Yes, och det är min analys. Och den här analysen som jag gör nu är av det IPO-aktuella bolaget Unity.
Det är jättespännande tycker jag. För att Epic Games är stora nu. Och i och med, ja men delvis det de gör mot Apple, men också Epic Games Store. Och de har ju sin Unreal Engine som verkligen används i AAA-titlar.
Yes.
Så att jag vet ju om Unity. Men det enda jag vet om är ju deras spelmotor, att den används väldigt mycket. Det är det enda jag vet om dem. Jag vet inte om de gör andra saker.
Ja, exakt. Jag tror inte många som vet egentligen vad allt Unity gör. Och det finns väl lite siffror ute när man gått igenom det. Jag har gått igenom deras S1. Lagt in i pdf-en. Det som är intressant från S1, så det kan läsa. För vi kommer inte gå igenom det ordagrant. Utan kommer att diskuterar vissa delar men gå igenom det. Så det kommer inte vara en riktigt samma analys som det förut när vi går igenom verkligen så här investerare bla bla bla. Sådär. Det kommer vara mer en introduktion till bolaget och förklara hur det funkar i och med att det är nytt på börsen.
Ja, det är en superspännande IPO verkligen. För att jag hade ju verkligen velat köpa Steam, Valve eller Epic Games om de var börsnoterade. Nu har ju exponering genom Tencent då, men det är ju intressant, jag menar det är strukturell tillväxt och det här är hacker och spadar. Verkligen.
Exakt, så är det. Så om vi går in och bara säger vad egentligen de säger att de själva är, på engelska då för alla, så Unity is the world's leading platform for creating and operating interactive real-time 3D content. We believe the world is a better place with more creators in it, creators ranging from game developers to artists, to architects, to automotive designers, filmmakers, others. Unity, use Unity to make their imaginations come to life. Kort och enkelt så kan man typ säga att de har en engine, som man säger, för att skapa saker. Där man producerar allt ifrån spel, där de är mest kända för, till att visualisera saker med hus, bilar, filmer och så vidare. Det är, om jag kommer ihåg rätt så är Mandalorian gjord i Unreal Engine till exempel.
Ja, det tror jag stämmer. Mm. Men som du säger, det går ju att använda det här till mer än, det är en spelmotor främst, men de har ändå gjort stora speltitlar som, och sen kan jag säga att det är väl mer mobil också, har jag förstått det som.
Ja, de är väldigt fokuserade på mobil, vi kommer gå till det senare när jag kommer få höra mer om vilka titlar de lyfter fram, vilket huvudfokus är mobilspelen.
Typ Call of Duty Mobile till exempel vet jag har gjort det i Unity.
Exakt, exakt. Och där de trycker på är egentligen den 13 juni 2020 så hade de 1,5 miljon aktiva creators över 90 länder och territorier världen över. Och liksom de bygger plattformen på att göra en användarvänlig fundamentalt kunna engagera och som de säger immersive experience than traditional static content. Att gå från det här liksom 2D till mer 3D och till ännu mer liksom immersive och liksom interaktivt. För att det de trycker väldigt mycket på i det här prospektet är det, att 3D is the new thing. Så de trycker till exempel på att de har gjort spelen för Iron Man VR, de har gjort de är engine för Pokémon Go. Så att det är många så här, de fokuserar väldigt hårt på AR. Och VR.
Mm.
Vilket gör att man sen också i princip fokuserar väldigt mycket på mobil. För att det är lättast sättet att få en skärm, en kamera direkt. Annars måste du liksom ha en större setup. Eller att du måste ha, som sagt, ett VR-headset eller något sånt där. De pratar också om att de har 50 plus av marknaden för mobile, PC, console, games combined. Är gjort med Unity. Så de räknar antal spel.
Så är det 50%?
Ja, 50, över 50%.
Ja, för det är ju faktiskt så att den här marknaden är ganska konsoliderad. Du har ju Unreal och Unity som är de stora.
Ja.
Och det är därför de har 50% av marknaden på konsol och mobil. Och de är större på mobil också.
Exakt.
Än Unreal. Och sen kan det också tilläggas att Unreal kostade tidigare att använda. Jag tror att de har tagit bort den kostnaden eller sänkt.
De sänkte ju mycket de tog i minimi. Och sen har de ju gjort en, i och med att de äger Epic Games, så har de ju gjort en deal ifall du har, för du har RevShare på Unreal Engine. Och då är det
3-4%.
Ja, 3-4%.
Men den skrotar de ju om du säljer på Epic Games.
Exakt, så om du hade gått på Epic Games Store, vilket har 15, eller nej, de har 12 från standard.
Nej, de har 12 plus Unreal Engine.
Exakt, så de har 12 på Epic Games Store. Om du hade kört Unreal Engine så hade du haft 16 tillsammans. Men de skrotar Unreal Engine RevSharen ifall det säljs på Epic Games Store.
Precis, men sen vet jag att de tidigare haft att du var tvungen att betala en minimisumma för att använda det på något sätt.
Ja, men det är som alla har, att du betalar en monthly summa för liksom eller användare, för varje användare som använder
det
liksom.
Jo, men det är det jag är osäker på. Jag har för mig att Unity är helt gratis.
En del, alltså, en del
i min kostnad. Jag vet, ja, att de tar en share.
Alltså, vi kommer gå ner till det senare, hur de tjänar pengar. Mm. Och det är lite olika, för att nu fokuserar jag verkligen på den här motorn, spelmotorn för allting. Vi kommer komma till mer till vad produkten är, för Unity, den som kanske är mindre känt, är egentligen Operation Solutions.
Mm.
För vi pratar om Creative Solutions, det är själva deras, vad ska vi säga, spelmotorn som är huvudsaken. Annars så har de liksom Forma, Granite, Reflect och Mars. Mm. Men du har ju olika sorts konton du kan bygga saker i. Unity Pro, Unity Enterprise, Unity Plus, Unity Personal och Unity Student. Sen när man kommer in i Operating Solutions, då har de Personal Advertising, Contextual Advertising, Unity Ads, Unity AIP, Delta DNA, GameTune, Multiplay, Build Server, Vivo Cloud Cont Delivery, Simulation and Game Sim.
Mm.
Så du har ju produkten för att producera ett spel och skapa det i en spelmotor. Sen har du ju produkten för Operating Solution, att driva det här spelet, driva marknadsföring, monetisera på spelet, att hålla det uppe med liksom servrar och så vidare och så vidare. Så att Unity är ju inte bara där när spelet säljs. De är där under hela spelet, ska man säga, livstid. Och kan hjälpa till att driva det här spelet framåt, ungefär som, ja men alltså, de hjälper till med marknadsföring och har sådana produkter för allihopa.
Okej. Okay. Ja, precis. Det är ju en one-stop solution nästan. Det är en turnkey solution med massa saker. Men
exakt.
Det jag ville driva hem där med 50%-grejen bara var att eftersom det är en skillnad i pris så har ju alltid Unreal varit mer AAA, kanske den dyrare produkten. Så därför kan ju marknadsandelen vara högre här hos Unity. Men,
i antal spel. Till...
Precis.
Jag tror vi kommer få en annan siffra ifall vi ser i revenue.
Exakt, och det var lite det jag ville belysa, bara för den som lyssnar och inte insatt, att marknadsandelen är nog inte lika stor alls om man kollar på intäkter, för där det är de stora pengarna görs av de stora spelen.
Ja, för att också där de trycker på, om vi säger, de går på, om, när de går på revenue och säger typ så här mycket av intäkterna, då är 53% av marknaden Unities, men det är intäkter på mobilspel.
Precis.
Så de trycker ju där på att liksom mobilspel är vi starka inom.
Mm. Och don't get me wrong, över 50% på mobil är ganska insane. Med tanke på hur mycket mobilspel drar in och hur det är sätt att växa över tid, mobilspelandet.
Exakt, och med tanke på att jag tycker personligen, det är väldigt mycket svårare att få ett hum om vilken som ska bli bäst på bästa mobilspelet.
Mm.
Därför tycker jag typ, okej, en hacka och spade som är väldigt fokuserad på om mobilspelen ska gå bra. Jag tar gärna den för att jag inte ska sitta och typ välja ut typ Rovio, som förhoppningsvis kommer nästa spel med fåglarna och sen bara floppar. Och sådär. Precis. Och det är där jag känner typ så här kan vara ett riktigt bra case ifall man vill ha mobilspels exponering. Man inte behöver sitta och betta på vilket mobilspel du ska ta. Som du var inne på så kostar ju inte Unitys billigaste. Unity Student, Unity Personal kostar ingenting. Det är liksom, de är free solutions upp till 100 000 i revenue och funding de senaste 12 månaderna. Annars över det så har du de andra liksom kostar för alla användare. Men det beror också på vilka tools du ska ha i din creative solutions då.
Mm.
Så jag har egentligen lagt in här vad alla, ska man säga, verktyg man får med i Creative Solutions. Det är allting från content creation med Art Engine tools. Granite provides an advanced texture system for content. Unity Reflect enables creators in architecture, engineering, construction to seamlessly transfer building information, modeling or BIM data into Unity and create real time 3D experiences across multiple platforms. Och sen Unity Mars ger creators professional grade workflows for augmented and virtual reality development. Så att du har ju vissa delar här som är väldigt fokuserade på, till exempel Unity Reflective, det är väldigt fokuserat på allting annat förutom gaming. Som sagt, de fokuserar på arkitektur, engineering och liksom ingenjörskonst och byggnation, construction. Där man kan använda deras produkter för att visualisera hur byggnader ska se ut och hur de funkar och se hur delar passar i varandra när du liksom lägger in data till deras engine då.
Mm.
Det finns väldigt mycket tools de har, jag ska inte gå igenom alla, det får man läsa på om man vill det. Sen kommer man ner till de, som sagt, Operate Solutions. Vilket också är deras största intäkter. Så jag tror många tänker att man får de största intäkterna via engine. Unitys egna engine. Det är inte fallet. Största intäkterna kommer via Operating Solutions. Vilket står för 54% av intäkterna. Och de här Operating Solutions då, som jag tror de flesta inte har koll på vad det egentligen är. Det är Personal Advertising, Contextual Advertising, Unity Ads and Unity AIP. Och i princip personal advertising är liksom an end user acquisition product to use machine learning combined with our deep player and game data to drive end user installment at scale. Så det här använder de ju machine learning och all data du har tillgång till för att få in flera spelare i dina spel.
Alltså det här är ju jättesmart, för att de har liksom 50% av mobilspelsmarknaden som använder deras egentligen motor för att skapa spel. Så de har extremt mycket data som går in i de spelen, och då kan de använda den datan då till att få en bättre produkt genom machine learning och då skapa en marketingprodukt som är bättre än andra. De vet exakt hur man ska marknadsföra spel för att få dra till sig kunder helt enkelt.
Ja, exakt. Och sen kommer du ner till contextual advertising and product design for cases in which our customers or their end users opt out of personalization within apps. With the depth and breadth in our in-game data, we can deliver highly relevant advertising while respecting stricter privacy elections.
Men det här är ju det här är jättebra för att som sagt det här är ju sån nätverkseffekt. För det första använder du spelmotorn är bra, men sen använder du de här verktygen för att marketingen är bättre, och det gör att ju fler som använder spelmotorn och det här marketingverktyget gör produkterna eller gör marketingverktyget ännu bättre, så blir det bara en positiv feedback loop, vilket leder till ännu fler kunder in, och så bara fortsätter det framåt så.
Exakt, och sen kommer ni till Unity Ads, vilket enables developers to seek the highest value of impressions of their inventory through an unified action from a broad range of advertisers, including direct Unity customers as well as demand side platforms or DSPs. Så här, om du vill liksom sälja ads, då kan du också få liksom en, vad ska man säga, en auktion som man har i Google Ads. Så här har du också, liksom tools för att få ut din produkt till bästa möjliga pris. Och sen Unity AIP allows the sale of virtual goods within free or paid games on all major platforms by enabling creators to create once and connecting to all major platform stores, for example Google Play Store or Apple Play Store, utilizing a convenient single integration.
Alltså de har ju bara tagit sin extrema marknadsandel och moat och bara byggt på värsta teknologistacken på det här för att göra det till en ännu större moat. För att även om du gör en bättre spelmotor, då ska du konkurrera med de här grejerna också. För att för en liten indie-studio som gör ett mobilspel, de har inte resurser för att bygga allt det här själv. Och ha ett marketingteam och så vidare. Tänk dig att en indie-spelutvecklare med 5 personer, du har inget marketingteam då.
Nej, exakt. Och det är ju det här där liksom jag skulle säga mamma har missat. Och det är här jag tycker man kanske har missat med Unity. Många pratar om spelmotorn och så vidare och så vidare. Jag tycker det här Operate Solutions tillsammans med spelmotorn gör att det blir sjuk inlåsningseffekt. Och det gör att de har verkligen ett erbjudande till kund som är väldigt, 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 väldigt bra. Absolut, jag tror kanske en white label, som man skulle kunna säga, spelmotor är inte det bästa för alla spel. Men jag tror alla vill inte sätta upp en operating solution som det här för att driva sina spel och driva marknadsföring och driva allting annat med det. Och där kommer liksom, Unity kan ju monetisera på spel som inte är gjort i deras gaming engine, men och de kan för att de kan komma in och vill använda deras operating solutions istället bara. Så det här gör ju inte att man kickar ut någon, utan alla som är inne i det sitter bara hårdare i deras nätverk, så att säga.
Verkligen, alltså det känns som en väldigt stor andel stickiness och nätverkseffekt, som sagt. Och det är väl det, i min tes här i alla fall, vad som driver aktieägarvärde. Sådana typer av bolag.
Exakt, och från att egentligen bara driva in spelarna, så måste man ju liksom nå till engagement, alltså det som sen kommer göra att det minskar churnen av alla dina end users i dina spel. Och där har de ju liksom Delta DNA, a portfolio of services or customers use to understand behaviors of end users within their game to take action to improve user experiences. These services includes, det är 5 stycken jättestora grejer här. Det är machine learning, det är predictive tools, in-depth high fidelity analytic tools to understand end user behavior, a dynamic aid ad placement tool that optimizes ad placement across many unique surface points of the developer chooses to integrate. Så här går du ännu djupare in i spelen och ännu mer liksom, det här är ju ungefär som ett Google Analytics fast för spelen, och driva liksom engagement i spelen. Och sen utöver liksom så här, driva engagement och driva in folk till spelen, som cloud operations, the developer face technical challenges and unpredictable cost as they launch and run multiplayer multi-platform games as an application across mobile, PC, console platforms and game genres. Delays in downtown are detrimental to your customers, who therefore place a high value on reliable solutions with predictable cost structure. Or multiplayer VVOX, cloud content delivery, build server and simulation products focus on delivering real-time content optimizing and user experience. Så här kan de ju också hosta allting för att inte få liksom tappa game, alltså att spelen går ner för att du inte kan spela det för många inne på det. Ungefär som man brukar skämta med att om det är Ubisoft att de har världens sämsta servrar när ett spel kommer upp. Och här hjälper de till med det då. Där de kan hosta voice and text services, dynamic orchestra services, optimized performance and costs, choosing the best hosting solution in real time, cloud content delivery, a service optimized for delivery of content and user devices, build server, a solution to offload Unity project builds to network hardware, and simulation, a suite of products that harnesses the power of cloud computing to run millions of simulations to test and train and validate project at scale. Så här har vi liksom, du har både driva in folk till spelen, du har att hålla engagement i spelen och du har att du ska kunna hålla spelen liksom flytande och fortsätta att fungera. Mm. Så att de är ju verkligen så här, jag tycker Unity blir one stop shop med allt det här och verkligen visar på att de har en bra engine, vilket får in dem väldigt fort. Och sen har du operating solutions, vilket kan verkligen ge stickiness. För att om du lär upp någon i ett verktyg så har du verkligen high switching cost på att lära upp dem i ett nytt verktyg. Därför tycker jag liksom, om man kollar på produktportföljen de har, tycker jag det ser riktigt, riktigt bra ut.
Ja, jag tycker också det. Om man bara kollar på kvalitativa aspekter och om man ska kolla på uthålliga konkurrensfördelar så är det här enorma konkurrensfördelar skulle jag säga. Och det man har sett tidigare med sådana här typer av bolag är att om man investerar innan de blir lönsamma och sen blir de lönsamma så brukar det bli väldigt, väldigt bra.
Exakt. Och nu ska vi ändå bara slänga in brasklappen. Vi utvecklar inte spel själva så vi har aldrig använt dessa produkter. Jag kan bara anta att de är väldigt bra på det de gör med tanke på hur stor market share de har.
Ja, det får man väl våga anta om de har 50% market share eller över 50% när det kommer till mobilt.
Ja, och om vi kommer till hur de får inkomster så är det liksom, det är olika på beroende vad det är. Ibland tar de rev share, de har, om vi säger så här, över en serve period så signar man upp sig på de här olika sorts, vad ska man säga, användarprofilerna som vi pratar om. Där man har olika kostar. Du har student och personal, de är gratis. Sen har du Unity Plus och Unity Enterprise och Unity Pro. Vilket går väldigt upp i kostnader. Till exempel Unity Pro är designat för customers över 200 000 i årlig intäkt eller som de skriver, funding.
Mm.
Så där har du ju en SaaS-aspekt i det. Att du får en betalning och du signar också upp de här oftast på 1-3 år.
Men jag gillar den businessmodellen för det är ganska, jag kollade en del på ett bolag som heter Elasticsearch. Och de har också en helt gratis plattform. Så att det gör att nätverkseffekten blir ganska stor för att eftersom plattformen är gratis för så många som använder den och då blir det så många som kan ganska mycket om den plattformen så det är enkelt att fråga folk om hur man ska använda den och det är gratis att använda den så av naturliga skäl kommer många små bolag och indie, alltså människor som inte har så stor budget använda den produkten och det gör att ja, helt enkelt användarbasen blir stor och då är det ganska lätt att köra upselling.
Mm.
På den existerande kundbasen i takt med att du växer med dina kunder i princip. Det är ju riktigt smart att se att Unity kan göra det här också för att de kan växa med sina kunder eller kunden kan, de kan hela tiden sälja på kunden mer och mer produkter och mer avancerade produkter när kunden blir större.
Ja, exakt. Och sen liksom så här använder man det är ju själva liksom creating solutions och operating solutions där använder man ju olika verktyg vad man vill ha i portföljen. Deras monetizing product are primarily based on a rev share model. Så alla de här monetisering, till exempel marknadsföring, adsen och engagement-produkterna som man kallar det, de är liksom rev share. Så om ett bra spel går bra så går de bra. Om vi kollar på de andra produkterna där det är mer cloud-based. De går ju på att en SaaS-modell där man betalar verkligen månadvis. Och vissa av dem går på ett minimum fixed fee usage amount. Då, som har liksom det här använder man och då går det upp eller ner.
Mm.
Så det är väldigt likt om vi ska säga AWS eller... Ja, alltså alla cloud-lösningar överhuvudtaget, liksom, det beror på hur mycket du använder det. Marknadsföringsgrejerna är liksom RevShare ungefär som affiliate-lösningarna är då.
Ja.
Och sen, de har ett tredje ben som de kallar Strategic Partnerships and Others. Och det här liksom, det de säger här, det är liksom, de genererar intäkter av principiellt av partnerships med kontrakt på hårdvara, operating system, device, game console and other technology providers. Vanligtvis så brukar de se att det här liksom kommer från kontrakt av tjänster som är utförda då. Och de här partnershipsen är gjorda över flera år med software development arrangements with payments that are made in advance on quarterly basis or milestone basis. Så vi kommer komma in lite in på den nu längre ner vilka de har strategiska relationships med då.
Mm.
För om vi kollar på gaming då de titlar de lyfter fram här i sin asset, det är Arena Valor, Honor of Kings, Iron Man VR, Ori and the Will of the Wisps och Pokémon Go. Arena of Valor, Honor of Kings och Pokémon Go förstår jag. För det är tre väldigt stora spel.
Ja, de andra två har man ju inte ens hört talas om knappt.
Nej, exakt. Man har inte hört talas om dem, men liksom, om vi kollar på de här topp fem de plockar fram. Två är från Tencent, en är från Sony, en är från Xbox och en är från Niantic.
Ja, och så kollar man Pokémon Go, Honor of Kings och Arena of Valor är typ de största mobilspelen i världen i princip.
Ja.
De är jätteenorma och det är konstigt att de inte lyfter fram Call of Duty Mobile kan jag tycka. Men...
Exakt, det tycker jag också. För om man kollar på deras lista mer om liksom Call of Duty Mobile, du har Fall Guys som har varit väldigt populärt nu liksom. Och sen du har en hel del andra när man går in och kollar på en lista. Jag vet att jag har lagt en länk så ni kan se alla spel de har. Det är sjukt många spel här på som är gjorda på Unity-plattformen då.
Mm.
Liksom, de har Doom 2019-spelet. Ska man se om hitta på mer vilka det var. Liksom, det är en hel del. Så man kan kolla liksom, mer League of Legends, Wild Rift till exempel.
Mm.
Så det är sjukt stora spel, det är sjukt många som sagt på mobil. Alla de plockar fram här är ju på mobil då. Och det är alla de här som är gjorda i Unreal Engine så att säga.
Unity.
Ja, Unity Engine.
Ja, och jag förstår väl att de plockar fram mest mobilspel för att det är där de är AAA eller vad man ska säga.
AAA i mobilspelen.
Precis, de är i AAA i mobilspelen. De kan inte riktigt konkurrera med Unreal när det kommer till PC och konsol. Mm. Så att jag förstår att de vill lyfta sina mobiltitlar.
Ja, exakt. För att där de säger själv, liksom så här, we count as a long-term customers some of the largest global publishers, AAA gaming development companies, such as Electronic Arts, Nintendo, Take-Two, Tencent, Zynga, among others. And we also continue to have significant share with and growth among similar smaller independent game studios. Och ändå när de säger det så lyfter de fram fem mobilspel.
Mm. Ja, men ja, som sagt, det är väl förklarligt ändå.
Exakt, men om vi kommer ner till publisher, om vi tar ett spel som ändå gjort i Unity Engine, det är Apex Legend av Electronic Arts. De säger Battlefield, jag tror inte det. Jag har för mig att de gör en egen. Annars är FIFA, Madden, Sims nämner de här liksom. Jag tror inte de ingår i Unreal Engine.
Nej, jag tror att de här speltitlarna är exempel på titlar som de här bolagen har släppt. Exakt. Jag tror inte att de är gjorda i Unity.
Nej, det tror inte jag heller. Sen har du Private Division, Holio, så här, publishers de jobbar med. Tencent, Ubisoft, Mobile Games och Take-Two, deras Private Division då.
Mm.
Så, de jobbar med stora. Och sen om man går ner på, om vi går bort från spelen och kollar på de utanför spel. Och kommer på arkitektur, ingenjörs och construction. Kollar på automotive, transportation, manufacturing. Och sen kollar på film, animation, cinematics. Samsung, Shop och Skanska. finns inom arkitektur och ingenjörskonst. I bilar, transport och produktion finns BMW, Honda och Volvo Cars. Och film, animation och cinematics, Fremantle Media och Keyframe Studios.
Mm-hmm.
Så om man så här, absolut man har ett fokus runt gaming, för det är ändå där de kommer ifrån. Men de har ändå intäkter från andra delar, till exempel med Skanska som gör, använder Unity för en hel del, säger de. Men photorealistic interior mockups to coordinate prefab animations, 2D and 3D logistics, model management och 3D, 4D sequencing. Också så gör det att deras plattform kan göra så att Skanska to provide safety trainings for workers to experience the job site before the project starts, to learn how to operate complex construction equipment and to train on risky procedures. Mm. Det ungefär låter som en BTS tycker jag, för det är liksom så här, du gör en simulering av hur någonting kan vara med liksom managementinslag.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt coolt hur de gör en massa andra saker utöver att ha gaming, vilket fortfarande kommer vara fokus framåt. Om vi kollar på strategic relationships där de pratar om, så samarbetar de med Apple, Autodesk, ARM, Google och DeepMind, Android, R-Core, The Stadia, Google Cloud Platform, AdMob, Intel, Microsoft, Nintendo, Samsung, Sony och Tencent. Så de samarbetar med väldigt många, och till exempel Nintendo så är Mario Kart, Tour, Super Mario Run, Animal Crossing är alla gjorda med Unity då.
Mm.
Till exempel.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, och sen tycker jag det är intressant till exempel att HoloLens och de samarbetar med DeepMind med Google.
Mm.
Så att det är väldigt mycket mer saker de är involverade i än att bara säga att de gör en engine och creative solutions och operating solutions till spel.
Mm.
Så att även om man fokuserar här både dem och alla andra på egentligen spelmarknaden, så förstår jag det, men det är så mycket annat de ändå använder sina produkter för.
Mm.
Lyfter blicken så förstår man liksom att kunna visualisera, bygga upp scenarion i en VR AR-värld, så kommer ju en sån här spelmotor som med texturer och allting sånt där vara helt avgörande framåt. Jag vet inte vem annars som ska utveckla det. Jag tror inte liksom, jag tror du kommer få väldigt mycket kraft av spel och, vad ska man säga, visa att man kan ha en sån av att använda det i spelen och sen flytta över till något annat.
Ja, absolut. Alltså optionaliteten är stor i det här bolaget.
Mm. Exakt. Sen om man kollar lite på kunderna, de växer stadigt med hur många som faktureras över 100 000. Från Q1 2018 så var det 389, Q2 2020 så var det 716 stycken. Och man ser att intäkterna procentuellt med de här som man får mer än 100 000 per år inom ökar stabilt också. Från Q1 2018 63% till Q2 2022 74%.
Mm.
Och en annan metric som är jätteviktigt, SaaS-bolag, för det är väldigt SaaS-drivet skulle jag säga det här, det är dollar-based net expansion rate. Och hur man ska summera det här, det är egentligen att om du tar summan av all tillväxt som dina existerande kunder har och lägger till minus churnen på alla downgrades eller att kunder lämnar dig, hur mycket ökar det? Då ökar till exempel här i 2019 133%. Så det här ska vara över 100% för att det ska vara bra. Om det är under 100% då har man verkligen ett problem i ett SaaS-bolag.
Mm.
Och när de räknar på S1 2020 så har det ökat till 142% till och med. Så här ser du till och med tillväxt i net expansion rate. Vilket är väldigt viktig metric att se att alla använder mer av deras produkter, ökar mer upgrades och lägger till mer produkter liksom.
Ja, och det är ju det här som är grejen när det är ett bolag som det är svårt att räkna på kassaflöden, då blir det viktigt att titta på. Det är viktigt att veta och förstå och lista ut vilka KPI:er som är viktiga att ha koll på helt enkelt. Och det här är.
Och det här är ett av de viktigaste om man tänker på, man brukar kolla på ARPU om man brukar kolla på det. Det här är ju egentligen hur mycket man ser att, ska man säga, som ett som en netto, hur mycket de mer ökar och köper sina produkter, och därför vill man att den här ska stiga. För då är det typ, nu säger man att varje kund har ökat liksom att köpa ens produkter till 42% mot föregående år. Och sådär. Mm. Jag har inte gått igenom financials, men det här bolaget är inte lönsamt för stunden. Någonting som är överviktigt för det är research and development. Och varför det är jätteviktigt tycker jag främst här, det är för att det står för 45% av intäkterna under 2019 och typ 48% under 2016. Nej, 2018.
Mm, och det här är rätt skönt tycker jag att se av ett bolag som inte är lönsamt, för att det är stor skillnad på varför ett bolag inte är lönsamt och att de väljer i princip att inte vara lönsamma. På samma sätt som Amazon har valt att vara väldigt, ha en väldigt låg lönsamhet eller inte alls under många år, och det har ju inte gått dåligt för dem. Om man...
Nej, exakt. Och jag räknar lite, höftar lite med det. Om man tog bort runt 70% av ska vi säga R&D på Unity, så skulle de kunna gå plus minus noll. Nu är det ingenting man vill göra, för man vill ju faktiskt ha en landgrab här och ta så mycket mark som möjligt i den här marknaden.
Ja, men det är det som är den stora skillnaden, att de vill inte vara lönsamma. Det är annorlunda att säga att jag kan inte vara lönsam.
Det viktiga här de poängterar liksom över de två senaste fiskala åren, alltså deras verksamhetsår, så har de investerat mer än 450 miljoner i research and development för deras plattform. Och de hade 1879 personer anställda på forskning och utveckling då. 30 juni 2020. Och det står för 58% av deras hela totala headcount då.
Mm.
Så att det är ju verkligen här de lägger energi, de lägger kraft, bygger en så bra produkt som möjligt. Vi går vidare till kanske det viktigaste, det är competition, konkurrensen. Det här är riktigt intressant att läsa i en S1a. För där måste de utveckla om vad deras konkurrens de ser på alla deras ska vi säga verksamhetsben. Och där de säger primärt är att de tävlar med content development tools och monetization services. Så i Creative Solutions med deras engine så säger de såklart att de konkurrerar med Unreal Engine, med Epic Games. Men också med Couscous 2D som är gjort av Shang Kong Technologies. Which offer game development tools primarily serving the PC games and mobile game sector, and in the case of Unreal Engine, Epic Games, industries beyond gaming. Outside of gaming, we also compete with other development platforms that offer 2D and 3D design products. So, i spel har de ju Unreal Engine and Couscous 2D, vilket jag tror kanske mest fokuserar på Kina. Mm. I säger jag att Shang Kong Technologies är. Men annars så och man märker här att de fokuserar ju på spel. Det är där de får mesta intäkterna och det är där man fokuserar på konkurrensen också.
Mm.
Och i Operating Solutions, med respekt av deras Operating Solutions, så säger de: "We operate in a fragmented ecosystem composed of select divisions, large, well-established companies, as well as privately held companies. That large companies in our ecosystem may play multiple different roles that given the breadth of their business. For example, these large companies are Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and Tencent. Most of these companies are also our partner and customers." Här kommer man ju lite dilemmat. Du är på Googles plattform, du är på Microsofts plattform, du är på Facebooks plattform, du är på Tencents plattform. Med produkter som konkurrerar.
Mm, precis.
För att du har liksom Google Ads, du har allting sånt. Amazon är ju också inte riktigt samma konkurrent på här, men de är fortfarande, om vi säger AWS, du har Google Cloud och du har Azure, och sen har du Tencent Cloud också. Och sen tänker man Facebook, där är monetiseringen av produkterna som är konkurrensen och adsen. Och Google Ads från Google. Och sen Amazon kommer ju också börja med Amazon Ads, och det är mest för deras egna plattform.
Ja.
Så du konkurrerar ju med de här på lite olika sätt. Fast det viktiga här är ju att de fokuserar ju inte på spel.
Nej, de har inte samma data som Unity har.
Nej, de har inte samma data, de har inte samma fokus på spel, därför kommer aldrig deras produkter aldrig vara specialiserade. Så här är ju Unity in i en nisch och verkligen bryter ut den nischen för gaming. Vilket jag tror det är extremt, det är det viktigaste här då, att poängtera.
Mm.
Sen lite roligt hur de går igenom company values, med tanke på att de är inte plus, så att man måste se, tänker jag, vad som är viktigt för dem framåt. Där de verkligen fokuserar på användaren först. Bästa idéerna ska vinna. De är in it together, vilket är lite kul. Vi är citizen of Unity, ungefär som att Avanza säger med avansianer. Sen go bold, we do bold things, we go big, and when we fail, we learn, get better and go big again. Jag skulle tycka att typ majoriteten av de här säger alla bolag idag. Jag tror inte någon som faktiskt är ett mjukvarubolag som inte skulle använda de här orden på något sätt.
Jag är så standard.
Ja, det känns väldigt standard. Och sen, we believe in approach each employee and interaction with empathy, respect and opportunity. Med tanke på Ubisofts, ska man säga, skak med deras personer i, vad ska man säga, i hetluften, så förstår man väl det.
De hade nog också något sånt här i deras...
Ja, och det är där det
kommer in. Deras HR-regler. Jag tror inte det... det betyder inte att det inte sker ändå. Men
nej,
ändå.
Man har ju en code of... Alla har ju en code of conduct. Och säger hur man ska göra, hur man ska bete sig. Men det är ju väldigt sällan... det är inte så att det hjälper för att det står där.
Nej, exakt. Utan man får ju verkligen säga att de också efterlever det. Men...
Mm. Exakt.
Mm.
Så är det. Ska vi se, vi kommer in på de har skrivit om market opportunity. Det här är ju intressant, för det är kul att se vad de ser och siktar på. In gaming, we estimate the opportunity, market opportunity for our created solution, operative solution, to be approximately 12 billion in 2019 across 50 million potential creators, to over 16 billion in 2025, based on a 2020 study that we commissioned by a third party strategy consulting firm. Så, de säger att marknaden idag är 12 biljoner.
Mm.
De har 500 miljoner i intäkter.
Mm.
Och de säger att det här 2025 ska vara värt 16 miljarder. Det tycker jag är lite intressant, med tanke på att de har bara nu fångat upp och blir det här då, alltså en 24-del av marknaden.
Och man har ju sett sådana här prospekt förut där de överdriver. Alltså de överdriver hur stor marknaden är med jättestor marginal. Men när det kommer till just det här tycker jag det är rimligt. För att just hur stort det är med spel, mobilspel, VR och liksom alla kategorier de är involverade i. Så liksom du har VR, ja. Jag tycker inte det är så konstigt faktiskt.
Jag tycker inte det här är konstigt.
Och det är ingen överdrift.
Det enda som jag tycker att det inte går ihop med, det är... De är största spelaren, men har bara då fångat en 24-del av marknaden. Vilket ett kan vara jättepositivt, för då säger man att den är väldigt fragmenterad. Och du har väldigt mycket mer att växa på. Och kunna antingen köpa upp eller konkurrera ut. Men det är också lite problematiskt att de liksom är så stora och ändå inte fångat upp så mycket intäkter av den här marknaden. Då, som de säger är 12 miljarder stor.
Ja. Precis, men när de estimerar marknaden, då är ju det både för deras create solution och operate solution. Så då har ju både marknadsföringsbenet inom gaming, och det är inte bara gamingintäkterna. För de har ju egentligen, när de ser att vi har 50% av marknaden, är det att vi har 50% av spelen använder våra. Och det är ju så många spel som kommer ut där, och det är så väldigt få spel som tjänar mycket pengar.
Ja, och det här var ju bara för gaming, för de går sen till industrier utanför gaming. Och där räknar de att deras marknadsopportunity är liksom 17 miljarder idag. Och det är baserat på hur många mjukvaruutvecklare, arkitekter och designers som kunde använda deras produkter då.
Mm.
Så att som de säger själva, har de idag 29 miljarders marknad att adressera. Och de har tagit 500 miljoner där. Så enligt dem har de ju extremt mycket mer att växa på. Vilket jag hoppas såklart de gör. För det är ett väldigt intressant bolag.
Ja, men jag tycker det är rimligt. Sen är det ju frågan om de, för när de räknar gaming räknar ju de antagligen med konsol och PC. Och där är frågan om de kan vara med och växa.
Ja, exakt.
Eller om de bara fokuserar på mobil. Men om man säger så här, det räcker att de växer inom mobil för att det är det snabbast växande benet inom gaming ändå. Så ja. Att är det något du ska verka på och vara bra på så är det mobil idag.
Mm.
Nej, men det, är inget, det spelar roll om siffran är 29 eller 25 eller 20. Alltså det är, eller ens 15 miljarder dollar sammanlagt så är det ju, det finns en stor uppsida.
Ja, exakt.
Eller det finns en long runway i de verkar inom.
Ja, ja, och de kan ju hålla på till 2030 och fortfarande vara i en tillväxtmarknad.
Ja, precis.
Antagligen. För att det de sen går fram till, liksom de stora möjligheterna i den här marknaden är gaming. Det är en stor framtida opportunity för Unity in gaming that is not captured by the above analysis. Så sånt som inte är medräknat. AR och VR är de ledande för att skapa content på. Och i och med att de ser där mer sådana produkter byggs så ser de att de har en stor chans där. Och sen industrierna bortom gaming då, det nämner de att det är 37 miljoner ingenjörer och tekniker. Och baserat på den datan från Kanbashi i april 2019 så tror de att det kan vara fler användare som kan komma in från nuvarande och framtida produkter då, för att komma in på deras plattform.
Mm.
Så innan vi går in på siffror då ska vi bara gå igenom liksom deras growth strategy lite övergripande. Som sagt, de fokuserar jättemycket på forskning och utveckling, så det kommer de fortsätta fokusera på växa deras existerande gaming kunder, fokusera på växa i nya gaming kunder. Stabilt, hoppas jag ni gör. Växa i industrier och allting utanför gaming och sen fortsätta växa i alla global markets. Så att, det är ingenting här som jag skulle vilja säga att allt det här är standard att man ska säga. Vi ska växa överallt typ.
Ja, det är ganska intressant egentligen. Det säger jag, no shit.
Ja, och det är det som är lite tråkigt att man säger bara att vi ska växa överallt. Men det är som sagt, de trycker fram det här net expansion rate och ser verkligen att deras existerande kunder fortsätter att växa.
Ja, men jag menar, ja, det är det man ska lyfta fram här. Alltså hur och vad ska de fokusera på? Om de lyfter net expansion rate, det är det jag var inne på tidigare också. Om du har ett riktigt stort ekosystem med, du har byggt en teknologistack och byggt på massa produkter på det, då vill du ju upsella existerande kunder och det är det de gör. Exakt. Och det är ett av deras fokus. Och sen är det såklart att få in fler kunder, men det är därför man har en öppen plattform som är gratis för indieutvecklare. De kommer in där och sen kan man upsella den stora customer base man har.
Exakt, och det kanske är det viktigaste här. Det är så här, gaming continues to be the fastest growing segment in the media industry. With this growing industry, customers of all sizes are increasingly looking to leverage third-party tools to accelerate development processes. Large global publishers, including AAA studios, increasingly find Unity to be more efficient and productive than building proprietary technology in-house. Och det är det absolut viktigaste. Att alla som kommer ut och ska göra en AAA-titel, att de känner att det är mer effektivt och mer lönsamt att använda Unity's istället för att bygga en egen, ska jag säga, engine.
Ja, men det kommer ju alltid vara för små studios, men det är inte alltid det kommer, precis. Då är det ju snarare om stora studios kommer tycka det. Och det, visst, det kommer nog antagligen vara mer kostnadseffektivt att göra, men det är inte därför ofta en stor studio väljer att göra en egen motor. Det är för att de vill kunna skräddarsy den motorn för det de vill göra. De vill kanske ha en viss typ av fysik i spelet som inte Unity har, till exempel.
Exakt, och jag tycker en bra anekdot här som är liksom Matthew Ball som var väldigt intressant. Det är liksom Battle Royale-spel. Hur snabbt kunde Fortnite växla om från att vara ett zombie-killing-spel, vilket det var först, till att bli Battle Royale-spel när PUBG kom? Alltså det gick ju på några månader.
Mm.
Medan du hade till exempel Call of Duty, du hade Battlefield, alla dem. hur lång tid tog det innan de kom ut med ett Battle Royale-spel? Eller med ett feature som du kunde köra Battle Royale inne i spelet?
Mm.
Det tog ju mer än ett år för allihopa.
Mm.
Och det är här man menar, det är här liksom som Matthew Ball tryckte på att Epic, de byggde ju en plattform för att bygga spel på. Medan alla in-house liksom engines, så bygger man en engine för att bygga det spelet. Så att man har mer flexibilitet i kanske Unity's och Unreal Engine. Än om man har en som man bygger specifikt för ett spel. Och man kan inte liksom vara flexibel. Man kan inte bygga ut det. Man måste bygga om hela plattformen. För att kunna lägga in kanske, ja, Battle Royale när man går bara i story mode till exempel.
Mm.
Yes, om vi går ner på siffror som är lite intressant. Om vi kan kolla vad de är störst, såklart är de störst i... Nej, jag ska säga inte såklart. Jag tror det är faktiskt lite överraskande. De är störst i EMA, alltså Europa, Mellanöstern och Afrika. Där får de in faktiskt flest intäkter. Jag tror det beror mest på att de har väldigt stort samarbete med Tencent.
Mm.
Sen kommer USA och sen kommer APAC då. Sen Kina och sen Other Americas.
Ja, men det är därför det är så konstigt, för att man hade ju snarare trott att Asien eller Kina då hade varit större.
Ja.
I och med Tencent-samarbetet. Och stora titlar som Honor of Kings och Arena of Valor.
Ja, det är därför jag är överraskad att liksom Europa och Mellanöstern och Afrika tillsammans är större än USA och Kina och APAC.
Mm, det tycker jag också är lite förvånande. Men det är ju ett europeiskt bolag, det är väl ett danskt bolag i grunden, är det inte det?
Det tog de aldrig upp faktiskt.
Nej, jag tror att det kan vara så. Jag kan kolla upp det medan vi fortsätter analysen. Ja, jo, 2004 så skapade de bolaget i Danmark. Så det kan ju vara så enkelt att de liksom började spridas utifrån liksom Norden, Europa och blivit större, fått ett fotfäste.
Så är det verkligen. Om vi som sagt går igenom lite var de får intäkterna ifrån, så är Creative Solution är 31%, Operating Solution är 54% och sen de här strategiska partnershipsen och annat då, det är runt 15%. Och det här är roligt om man ser tillväxten i alla de här. Creative Solution, det är 34%, i Operating Solution är det 56% och i partnerskapen är det nästan 13%. Då. Så det växer ju sjukt snabbare i deras operating solutions, vilket jag kan förstå. I man liksom varannan kund kanske är med i creative, är med i engine, men de använder deras operating solution. Liksom. Det är ingen som exkluderar den andra från den ena.
Nej.
Så där tycker jag det visar lite mer om stickinessen och det vad som växer snabbast då. För det som är störst växer också snabbast.
Det, är... ja, och det har ju också att göra med den här dollar net expansion raten också. Att,
exakt.
Folk, det kommer in nya kunder till Create Solutions, men sen kommer in nya kunder till Operate Solutions och gamla kunder ansluter sig också.
Mm. Men så är det. För jag kollar sen också på, det som är viktigt jag tycker att kolla på, det är balansräkningen. Deras soliditet ligger på 54%, eller 52%. Problematiken är dock ifall man justerar för, vad ska man säga, justerar för goodwill. Då ser det lite sämre ut. För goodwills posten är rätt stor. Den är faktiskt grymt stor här i bolaget. Då har man soliditet på minus 38%. För att den är så stor.
Aj. Ja, nej, men man köper ju inte sådana här bolag på tillgångarna. På balansräkningen. Men... nej.
Det är det som är, det är lite oroande dock.
Det, analysen då blir ju att okej, 52% av kapitalet är eget kapital.
Mm.
Eller vad ska man säga, 52% av balansräkningen är eget kapital och 48% är skuld. Men när justerar man så ser man att om man tar bort goodwill då, så har du bara skuld.
Exakt.
Som är betalt, för, alltså om du kollar på tillgångarna som är kvar då, om du tar bort goodwill. Så analysen blir väl egentligen att du har inget eget kapital om du exkluderar goodwill.
Ja.
Så att du får sätta ett värde på goodwillen och kolla om det är rimligt. Är goodwillen en tillgång i det här fallet? Är det starka varumärken, IPN och så vidare?
Ja, exakt. Sen kollar jag på net debt och EBITDA. Där så ser det ändå rätt bra ut. För att där är, de har faktiskt enligt, man räknar med noteringen och pengar de får in, så har de faktiskt en nettokassa.
Ja, och det är väl lite rimligare att titta på än kanske soliditet.
Ja, exakt. De har faktiskt en nettokassa på 108 miljoner då. Mm. Så de är inte underkapitaliserade. Även om goodwillen kan vara lite oroväckande då. När man tittar på den.
Ja, men det är väl snarare då. Tror man inte att det finns någon värde i goodwillen, så är det en ganska inflaterad balansräkning. Så,
så är det verkligen. Men det ska inte vara ett problem här då.
Och som sagt, du köper inte ett bolag som Unity på balansräkningen. Det är inte tillgångarna du köper.
Va? Gör du aldrig det? Nej, såklart vi inte gör det. Det är inte det. Det är inte det vi köper på. Helst med tanke på hur stort det är. Om man fokuserar på egentligen tillväxtstoryn här. Och med tanke på den tillväxtstory så skulle jag säga att det viktigaste är väl bruttomarginalen. För att se vad man kan ha för ja, men lönsamhet framåt. För då kan man liksom jämföra med andra bolag som ligger på så hög bruttomarginal. Och få lite hum. Och här ligger bruttomarginalen på 78%. Den låg den också på förra året. Medan resten liksom är negativt då.
Ja, men som sagt, vi har sagt det förut. Men bruttomarginal tyder ju på en viss, att det kan finnas en potential för skalbarhet.
Exakt.
Och har du då en hög bruttomarginal. Och sen också starka vallgravar. Och i det här fallet nätverkseffekt, switching cost, och inte switching cost i form av kronor egentligen, men att dina utvecklare inte kan verktygen lika bra, och sen har du ja, med stickiness på grund av dem, så gör det brukar bli ett bra recept för tillväxtbolag då, i senare skede, och för lönsamheten så senare.
Ja, exakt. Och om man kollar på omsättningstillväxten här, så var ju liksom den från 2018 till 2019 42%.
Mm.
Så det är ju inte ett bolag som växer sakta, det är verkligen så här, det är hög tillväxt i det här bolaget. Så det är verkligen någonting som man kan ta med sig.
Ja, jag tycker det ser jätteintressant ut, just för att det hackar och spadar inom strukturell tillväxt som är gaming, och sen dessutom inom det gamingben som växer snabbast, vilket är mobil. Och just att få hackar och spadar, med starka konkurrensfördelar som jag tycker ser ut att vara väldigt uthålliga, gör att det här är ett riktigt intressant case och vara långsiktig tills det blir lönsamt då.
Och de rapporterar ju också liksom tillväxten i S1 2019 till S1 2020, så det blir year over year. Där ligger den också på 39% då, så nära 40%. Så att det är ingenting som har, ska vi säga, tagit stopp på grund av corona. Så det trummar faktiskt bara på här.
Ja, och då skulle jag säga rent spontant, om man är en storystonk-investerare, så är det här ett klockrent köp tycker jag. Men jag är inte en storystonk-investerare, så jag tycker ändå det måste finnas någon sorts rimlighet i värderingen, även om det här självklart säkert kan växa in i princip monstervärderingar också, så bör man ändå titta på någon sorts värdering. Och hur ser det ut på den fronten?
Ja, du kommer nog inte gilla den, med tanke på hur det ser ut. De har ett spann som de noterar aktien i. Jag räknar på den högsta priset per aktie. Och det är $42 per aktie.
Mm.
Det gör att det blir ett market value på det här på 11 miljarder. Och ska vi säga, PS-talet på det här är 21. Eller 20,7 för att vara specifik. Och det räknar jag med antal aktier efter noteringen. Så det är när de kom in.
Ja, och så tar vi 40% tillväxt på omsättningen. Då har du året efter det hamnade i en price per sales på 14,7.
Ja.
Och så delar vi det på 1,4 igen. Då hamnar vi på price per sales 10 efter 2 år. Så jag menar, med den här typen av tillväxt går det ner rätt fort. Och då handlar det snarare om bekväm tillväxten, tror jag, på den. Över lång sikt.
Exakt.
För att betala upp en sån multipel. Men okej, okay. Vi ser att det växer 40%. Som jag sa, efter 2 år är det ner på price per sales 10. Och sen kan du väl se att de har 40% i ebit-marginal någon gång då. Då har du,
ja, det är väl lite det man kan räkna med. Liksom framåt, så att de ska kunna få det.
Mm. Ja. Då har du typ P25 då.
Ja. Och det är väl, det är egentligen det som är verkligen storystonk. personifierad. Tyvärr är det väl liksom så här, jag hittar inte när de säger att de ska sikta på att gå plus. Jag hann inte leta efter det, det blev lite tight med tid inför den här analysen. Men det är ju ett sjukt intressant bolag för att få exponering mot bettingmarknaden, eller betting, mot gamingmarknadens mobilspel då. Och det är liksom så här, alltså för att modellera liksom, jag modellerar typ så här 40% tillväxt i 3 år och sen 35% tillväxt och sätter sen ett PS-tal på liksom 20 om man nu. Då finns det ju uppsida. Men det är liksom så här, och det kanske funkar i den här marknaden när vi har bolag med PS-tal på 20 för att de växer så brutalt. Men om man sätter PS-tal 10, liksom, man brukar prata om PS-tal liksom på PS-tal på 1 liksom, så kan man få tillbaka pengarna med liksom avkastning 2022 ifall värderingen sticker ner då.
Ja, men alltså, vi har ju skämtat förut och sagt att price per sales är nya PE. Och det stämmer.
Är det verkligen nya PE?
Jo, men och det är ju det nu. Men det är bara det så länge marknaden tycker att det fortfarande är så. Och grejen, det kommer inte hålla hur länge som helst. Och frågan är, har Unity hunnit växa in i kostymen och kanske blivit lite lönsamma innan marknadssentimentet ser annorlunda ut? Men att betala price per se 20 när det är ett rimligt P-tal 20, det är konstigt och det är ett icke-lönsamt bolag. Och visst, och göra den övningen jag gjorde och räkna med 40% omsättningstillväxt i 2 år och sen sätta en 40% EBIT-marginal, det är en för enkel analys.
Ja.
Det är inte aktieanalys att göra det. Och sen säga P-25. Så att det är tyvärr många som investerar så. De gör inte någon djupare analys än så. Men det här är egentligen, här kan du komma in på fel pris och det spelar egentligen ingen roll om du betalar price per se 20 om du är, säger vi, säger att du är långsiktig och kan sitta på det här i 10, 15, 20 år. Då tror jag det är lugnt. Men som du säger, om du applicerar tillväxt och sen en likadan price per se med typ, eller klart du kan uppvärdera caset.
Ja.
Men vad händer om du får en kontraktion i price per sales värderingen och man betalar price per sales 7 för att man insåg att vi var inne i någon sorts hypad börsbubbla och värdeaktier eller till bolag som har ett kassaflöde faktiskt lite stabilare, och det är det man vill ha nu.
Ja, och det enda som jag skulle egentligen tala för där, det är ju så här, om man sen helt plötsligt slänger på en vinstmarginal ska vi säga 2022 på, vi säger typ så här 30, med tanke på att de har så hög grossmargin eller bruttomarginal, och man har ett P-tal på 25, då skulle man ju få ut samma, då får man liksom 42 kronor då. Så det är så här, det är väldigt långt fram man måste räkna ifall man ska få tillbaka det på rimliga nyckeltal. Men sen var ett rimligt nyckeltal i en bransch som kanske kan växa i 15 år till med rätt hög tillväxt, och de har 40% tillväxt.
Ja, det är det.
Då räknar man ju till att inte ens peggen ska vara, vad heter det, under 1. Då blir det så här, om man räknar på ett P-tal på 40, ja men absolut, då har en avkastning på runt 60%. Vilket jag kan hålla med att de bör ha. Kanske ett P-tal på 40 ifall de växer med 40. Det är i alla fall rimligt att säga att peggen är 1.
Ja, det är rimligt.
Så att där skulle jag väl liksom säga, alltså, det viktiga här är vilka marginaler kan man uppnå. Som det ser ut nu, ser det ut som att de har en gross margin som är extremt hög, vilket gör att produkten är extremt skalbar. Och då handlar det bara om när tar administrative cost och när tar sales cost slut på att börja skala med marknaden eller med bolaget. Som tur är så ser det ut som att de inte skalar med dem lika fort, utan kostnaderna växte med 34% medan omsättningen växte 42%, men det är fortfarande oroande veckande att det växer ungefär 75% med intäkterna.
Jag gjorde ju ett viktigt antagande såklart, och kolla kostnaden för att se den här lönsamheten. Och sen den andra aspekten är ju, kommer det bli en marginalexpansion, kontraktion, eller kommer den gå sidledes?
Exakt.
Och det enda sättet du kan spekulera det är egentligen att tänka på uthålliga konkurrensfördelar och vallgravar. Och det är där jag ändå känner att en styrka här. Det är extrema inträdesbarriär. både ur CAPEX-synpunkt och egentligen på grund av nätverkseffekten av switching-kost och så vidare.
Ja, exakt. Och det är liksom gross margin som gör att jag är sugen på att investera. Jag märker att jag förstår att de inte är i fasen att de ska plocka in och bli lönsamma. Men frågan är när det sker. Och jag är lite sugen på att plocka in lite av Unity här när de noteras i fredag, eller på fredagen, för att få med i hypen och sen typ se ifall det lugnar ner sig. Men det känns ju också som ett så här bolag om man tittar mot, mot typ så här bolag som Shopify. De kan ju gå väldigt fort upp och ha ett PS-tal över 100. Samtidigt som deras EPS kan explodera över ett kvartal liksom.
Missar tåget aldrig för sent.
Ja, lite så.
Nej, men jag känner lite så här, om ett, det här är en riktigt bra affärsmodell. Mm. Det är en riktigt bra produkt. Och det är strukturerad tillväxt. Man har en lång runway innan när marknaden har slutat växa. Jag tycker det här är så pass bra att jag vill vara med på ett hörn. Jag kan tänka mig ta kanske 1-2% av portföljen. För att jag kan garantera att den här kommer sticka. Vid börsnotering på fredag. Jag tror det är på fredag.
Den garanterar vinster. Kan den garantera vinst?
Nej, men jag tror starkt att den här kommer sticka på fredag när den noteras. Jag tror det är fredag. För att, jag menar, om du har ett lådbilsföretag i Nikola, där i princip de rullar ner en lastbil för backen och säger att de har en produkt och det bolaget är värt 130 miljarder eller 160 miljarder kronor. Det är en skit. Det är ett skitbolag. Medan det här är ett riktigt bra bolag, så att kan du ha de värderingarna, då kommer det här gå upp på börsen. Och det mesta går upp på börsen just nu. Så att, och det här är en stark story. Så att jag tror att det här kommer handlas upp. Jag är gärna med på ett hörn, 1-2% som sagt, för att om det då går under det pris jag köper in mig på, då kan man börja bygga en större position. Och på det sättet har man den också under lupp. Genom att ha den i väskan, för att även om lägger till i bevakningslistor, mina bevakningslistor är så stora, så att jag har mycket, det är ju ingen skryt i och för sig.
Flex.
Det är konstig flex när det är gratis i en bevakningslista, men okej. Okay. Men grejen är att när den ligger i portföljen så bevakar man det ju bättre.
Ja, verkligen. Och jag gör lite samma sak, jag kommer plocka in en liten post med att ge mig själv, skicka över pengar för lön innan löning kommer.
Verkligen, det här är ett sätt för mig att nästan få investera i Epic Games, typ.
Ja, fast jag tycker det här är ett sätt att investera i mobilmarknaden som jag tycker är jättesvår att få ett hum om hur jag ska investera i det.
Nej, men köpa Gravity, du har ju missat den 5x-er.
Jo, men den kan också 1x-a härifrån eller 2x-a. Det är bolag som är så billigt, om man sätter de här PS-multiplarna på dem, då har du ju för fan 20x-at det där bolaget. Så att det är liksom, jag tycker verkligen att Unity är ett bra sätt till exponering. Absolut, det är nosebleed så det bara smäller om det på värderingen. Men det här är en story stonk jag kan ställa mig bakom och faktiskt ta, liksom värderingen är nosebleed.
Ja, men det är exakt så jag känner. Det är inget lådbilsföretag. Nej. Där företaget själva går och säger, vi sa aldrig att det fanns en motor som drev den här lastbilen. Utan här finns det en motor som driver lastbilen faktiskt. Exakt. Det är inte bara Photoshop-bilder.
Och det är en högkvalitativ motor också.
Ja, och därför då kan jag köpa, jag skulle inte vilja ta en stor position här, men om, som jag sagt, om man köper in sig till price per se 20 och sen kommer den ju sticka på noteringsdagen, som sagt, det garanterar jag. Nej, det gör jag inte, men vi ser att den gör det, så kanske det blir ännu högre. Vi ser att den landar på price per se 25 eller någonting. Men säg att den halveras därifrån i någon turbulens och du kan få en price per se 12 eller någonting. Ja, men då kan man börja bygga en större position.
Jag skulle nog verkligen inte kunna säga att om Unity inte sticker så är det världens flopp.
Ja, du råkade du av håret, tror du skulle säga.
Nej, absolut inte. Jag är ju inte dumma av, heter det, dares. Jag är ju bara dares jag kan hålla, det jag kan styra själv. Jag håller inte på som JP. Och bettar saker på marknaden liksom. Så, men jag har ramlat i lite att jag vill vara med på kursresan. Det finns absolut inget margin of safety där. Absolut inte. Men det är en story stonk som verkligen har kanske någonting att hämta. Som är sjukt intressant. Och man får en exponering som jag annars skulle inte få.
Ja, men ungefär samma här.
Exakt. Och medan vi säger det här så kan vi väl lika gärna säga att disclaimer egentligen att det är bara mina tankar och idéer. Det är ingen rekommendation och alla beslut du tar för att investera i finansiella tillgångar tar du själv. Kom ihåg att göra din egen analys, för du kan förlora det insatta kapitalet. Tar de riskerna.
Precis. Mm. Och sen för att hedga mot sådana här storystongs, så skaffa börsdata så du faktiskt kan räkna på bolag. Ovärderlig tjänst. Och kom ihåg, välj Asian Masterclass också. Hjälper dig också att räkna på de här casen.
Exakt. Och gå in på våran shop om ni vill sponsra oss. Om ni tycker att det är saker vi gör är bra. När vi lägger tid här och sitter och spelar in 9:30 på en tisdag. När man kanske borde gå och lägga sig. Eller du borde ta och massera fruns fötter.
Ja, nej. Sen ska jag editera efter det här. Men ja. Är det ju inte för att stötta oss. Det är för att få världens coolaste kaffemuggar också. Eat, sleep, börsdata, repeat. Eller som sagt, buy the fucking dip kaffemuggen.
Exakt. Sätt gränsen. Sätt territoriet på jobbet. Så de vet vad du går in för.
Mm, verkligen.
Så är det. Det är egentligen allt för oss idag då.
Ja, och du hittar mig på Twitter @vardinvestera.
Och du hittar mig på Investorcruise @Twitter, Facebook och Instagram.
Och du hittar hemsidan på gameofstocks.nu där du kan läsa om Value Asian Masterclass och köpa våra fantastiska produkter.
Yes, och sen hittar ni oss på, med podden på Twitter, Instagram och Facebook. Men såklart, vi är mest aktiva på Twitter.
Exakt.
Det var allting. Och tack för idag.
Mm, tack för idag. Hej då!